Där är novellen i P1 och vi ska lyssna till Inneboende verkan, en nyskriven novell av Carl Kofi Ahlqvist. Läser, det gör Kristoffer Svensson.
Louise sitter ute vid köksbordet och gråter igen. Väggarna in till mitt rum är tunna, det vet hon om. Hennes lägenhet är en av alla omgjorda vindar i Köpenhamn. Avlång, smal och alldeles vit. Lätet kommer från snyftningarna som uppstår när man gömmer ansiktet i händerna för att dämpa ljudet. Hon väntar på att få ge mig de senaste nyheterna om hennes sjukdom. Dottern Klara eller pojkvännen José. Ett par gånger i veckan knackar hon på min dörr och bjuder mig på middag för två. När José inte är hemma eller när Klara av någon anledning inte dykt upp. Han kallar Louise för mammi när han sover över. Och när hon säger pappi tror jag hon gör det för att framstå som mer kontinental. När jag dricker ett kallt glas vatten om natten lyssnar jag till de två har sex i vardagsrummet. Och när de har rökt sig höga låter de faktiskt nyförälskade. Han betalar ingen hyra för att bo här. Men hon har sagt till mig att han snart måste börja betala för maten han äter. Han är inte så många år äldre än mig. Och säljer sina hemmagjorda smycken i Christiania och drömmer om ett danskt medborgarskap. Hon har frågat mig om jag tycker att hon ska gifta sig med honom. Vi har diskuterat det fram och tillbaka. Och till slut har jag sagt att det är ett beslut hon själv måste ta. Jag öppnar fönstret ut mot innergården och vädrar ur ett par minuter. Tar mina vitaminer och speglar mig själv. Står en stund och förundras över den låga fettprocenten på min kropp innan jag fått i mig vätska. Hur definierade musklerna kan vara då. Om hon har vaknat före mig och står i köket brukar hon gå in i mitt rum och kontrollera att jag har öppnat fönstret medan jag är på toaletten. Så för att inte pissa ner mig själv under tiden jag vädrar har jag satt upp märkliga rutiner för att distrahera mig. Som att gå runt i cirklar, tänka på pensionen och döden och så vidare. Du har en väldigt stark doft, sa hon till mig i början. Nu för tiden luktar hon demonstrativt ut i tomma luften när jag är tillbaka från toaletten och frågar om jag inte tycker det luktar äckligt. Och det enda jag känner att jag kan göra är att spela dummets lag. Sakta backa in på rummet, stänga dörren bakom mig och vänta tills jag hör henne lämna. I hörnet alldeles in till väggen står mina flyttkartonger fullpackade, staplade ovanpå varann. Det är enbart fyra kartonger som är sparade från när jag flyttade in som har legat och skräpat i garderoben. Den senaste tiden har jag packat ner mina saker dag för dag och har nu bara det mest nödvändiga framme. Jag har ingenstans att ta vägen, men det känns som en befrielse att låtsas att jag är på väg härifrån. Det får knappt plats mer i kartongerna och jag vet inte hur jag ska lyckas smuggla in fler till rummet utan att hon märker det. Hennes sjukdom isolerar henne allt mer från omvärlden. Jag minns inte den senaste gången jag såg henne lämna lägenheten. I mitt kontrakt står att uppsägningen kan ske med endast en månads varsel, men det är mer en formalitet. En dag tror jag låset kan vara utbytt och jag blir ställd på gatan. Hon är nämligen en person som inte klarar av att vara den som blir lämnad. Jag vet att hon går runt i mitt rum när jag inte är hemma och letar efter något att anmärka på. Hon frågar inte om flyttkartongerna, men hon lägger sig i andra saker jag gör. Jag har aldrig sett dig äta en pizza förut, sa hon till mig igår när jag väntade på en fryspizza i ugnen. Senare frågade hon mig om jag är olyckligt kär för att jag ensam vandrar runt på Nörrebro om nätterna. Ska du inte ha på dig mera kläder? Det är kallt där ute, sa hon. Oroar inte jag klarar mig, sa jag. Är du någon slags viking? Jag svarade inte. När kommer du hem? Sa hon när jag stängde ytterdörren bakom mig. Snart måste jag ta mig ut i köket för att få något att äta. Det är lunchtid och jag har inte ens ätit frukost. På min hylla i skafferiet väntar några digestivekex, russin och bananer. Jag håller mig till en enkel kost. Det känns som den enda möjligheten sedan en tid tillbaka. Förut lagade jag mycket mat, men nu kokar jag inte ens havregrynen på morgonen. När jag var nyinflyttad umgicks jag och hon en hel del. Under sensommarkvällarna brukade vi sitta på innergården och prata, dricka Tuborg och ibland röka en spliff. Det hände att vi gick på bio när hennes sjukdom tillät. När hösten kom och det blev kyligare och hennes leder stelare var det framförallt köket som blev den naturliga mötesplatsen. Det var där vi kom att tillbringa vår tid. Och samtalen vi förde sträckte sig vissa gånger in i natten. José är rätt dum egentligen. Korkar om man säger så, sa hon en kväll till mig. En av de första veckorna efter jag flyttat in. Jag hade precis kommit ut från duschen och stod med bar överkropp endast med handduk runt höfterna. Jag svarade inte, log en aning förvånad tillbaka. Jag tycker om att prata med dig, men det tycker han inte om. Han är väldigt svartsjuk, sa hon och lutade sig ut genom det öppna fönstret i köket och tände en cigg. En kväll när han och jag var på en bar och drack med hans vänner vände han sig plötsligt mot mig, tittade på mig en stund utan att säga något. Sen sa han, fan vad gammal du är. Så gick han iväg med sina vänner och lämnade mig där. Jag skyndade mig därifrån, gick hem och kom in på innergården här nere, satte mig på en bänk och bröt ihop. När han sen kom in genom porten och hittade mig gråtande gick han fram till mig och knuffade mig av bänken så att jag slog i marken. Hon släckte sin cigg och vände sig mot mig och sa, han har slagit mig en gång. Visste du det? Jag sa till honom att det gör man inte. Här i Danmark slår man inte sina kvinnor. Det visste jag inte, sa jag. Nej, men du, se på stjärnhimlen ikväll. Så klar och fin blir den sällan över Köpenhamn, sa hon. Vi pratade i några timmar till. Jag fortfarande bara i handduken. Och det var så det började. Jag kan inte sätta fingret på vad det var som gjorde att hon gång på gång fick mig att berätta saker om mitt liv som jag egentligen inte ville att någon annan skulle veta om. Till en början blev jag enbart besviken på mig själv. Men efter några månader eller så övergick snarare besvikelsen till en ilska emot henne. En resignerad ilska. Finns det överhuvudtaget något som heter så? Hur som helst, så lovade jag mig själv att jag inte skulle berätta mer om mitt liv för henne. Jag började ligga vaken tills det ljusnade och försökte minnas allt jag avslöjat om mig själv under de senaste månaderna. Och hur hon skulle kunna använda det emot mig i framtiden. Jag slutade komma ut till köket om kvällarna. Våra samtal blev färre och upphörde så småningom. Och det var först då jag lade märke till den inverkan hon hade haft på mig. När jag flera nätter i sträck legat sömnlös och blivit orolig att hon hade gjort mig beroende. Och jag undrade om jag behövde dessa godnattsagor för att kunna somna i fortsättningen. Det är en plågsam tystnad i den avlånga lägenheten de gånger jag står ensam i köket och vet att hon ligger i sin säng i vardagsrummet och tittar på TV. Det kryper i mig när jag tänker på det. Att höra hennes röst. Hör jag henne närma sig spänner jag kroppen och trycker mig närmare köksbänken. Under de sekunderna hinner jag tänka på vilken position jag ska inta så att vi inte får ögonkontakt. Inte vända sig bakåt eller åt sidorna. Stå fokuserad mot bänken och tallriken. hälla mjölken över havregrynen med ryggen vänd emot henne. Bananerna kan jag skära inne på rummet för att spara tid. Så länge jag inte ser Louisa i ögonen kan hon inte bryta tystnaden med ännu en kommentar om det politiska läget i världen som har fått henne att känna oro. De gånger hon lyckas fånga in mig blir jag först arg på mig själv för att jag tagit det för lugnt och inte varit mer effektiv i köket. Sen mjuknar jag ett par minuter in i hennes monolog. Irritationen trängs undan och jag vaggas in i hennes röst och hudlösa berättelser om hennes sexliv, ungdom och relationer. Innan jag flyttade in hos Louise var jag i princip hemlös. 3 månader efter att jag hade blivit dumpad nådde det medlidande som mitt ex hade haft för mig till vägs ände. Hon tvingade mig ut ur hennes lägenhet på Västerbro där vi hade bott tillsammans i 2 år. Jag höll mig flytande genom att slagga på vänners och bekantas soffor. Men jag blev till slut desperat av att inte få några svar på bostadsannonserna jag skrev till och började därför ljuga i mina ansökningar om vad jag arbetade med, vad jag tjänade och vem jag var. Det förvånade mig att den enda lögnen som gav utdelning var när jag beskrev mig själv som en ung svensk författare som flyttat till Köpenhamn. När Louisa erbjöd mig rummet så hoppades hon nog att det skulle bli något stort av mig en dag. Hon köpte till och med en skrivmaskin till mig på en loppmarknad på Blågårdsgärde. Hon sa utan ironi i rösten att hon i framtiden skulle kunna leva av och visa rummet där jag satt och skrev och berätta för folk vem jag var. Klara satt på köksbänken i bara trosor och t-shirt och åt frukostflingor när jag kom hem tidigt i morse. Var har du varit? Sa hon och det lät som en anklagelse. Jag gick förbi henne utan att erkänna hennes närvaro. Ute, sa jag och stängde dörren bakom mig till rummet. Ett par timmar senare hade hon och Louise rykt ihop ute i köket och jag vaknade till av att de skrek på varann. Det lät som att Louise tog tag i Klara och försökte hålla fast henne. Men hon knuffade enkelt bort Louise. Det föreställde jag mig i alla fall liggande på sängen. Klara har vuxit sig så stor den senaste tiden. Du ska diska innan du går. Hallå? Klara, jag pratar med dig. Sa Louise innan ytterdörren slog igen med en smäll. Tidigare i veckan när jag stod vid spisen och kokade 2 ägg kom Louise fram till mig och sa: Klara fick sin första mens förra veckan när du var borta. Jaha, sa jag. Mer hann jag inte säga förrän Klara kom ut i köket. Hon gick förbi oss och öppnade kylen utan att ge oss så mycket som en blick. Louise la handen för munnen. Först blev jag osäker på om Klara verkligen hade hört oss. Men med tanke på hur lyhört det är i lägenheten så förstod jag och försökte undvika att se henne i ögonen. Fan, jag trodde inte hon var hemma, sa Louise när hon gått in på sitt rum. Ändå fortsatte hon viskande förklara hur hon hade hjälpt Klara på toaletten och gett henne bindor. Hon försvann snabbt ut från köket och jag såg kastrullen där äggen börjat sjuda och var på väg att ta flykten till mitt rum när Louise kom tillbaka och gav mig en uppsats som Klara hade fått högsta betyg på. Visst hon otrolig? Sa hon högt medan jag låtsades skumma genom texten och hon frågade sig hur hon kunde ha fått en sån begåvad dotter. Du städar aldrig, du lagar ingen mat, du gör inte ett skit, säger Louise till José där ute i köket. Jag har en tonåring som vägrar lyfta ett finger och en hyresgäst som ligger på sitt rum och bara bryr sig om sin roman. Jag gör allt i det här hemmet, säger hon. Det är som att hon ropar ut det så att alla ska höra. En dammsugare sätter igång och hon tystnar mitt i en mening och frågar förvånat honom vad han gör. Det låter som att han drar munstycket hårt, demonstrativt över trägolvet. Jag städar, ser du inte det? Jag städar, älskling, säger han och slänger dammsugaren med en hård smäll på golvet. Dammsugaren stängs av och kort därefter knackar det på min dörr. Tre distinkta knackningar i tät följd. Jag undrar vad jag gjort för fel den här gången. Vad kan jag ha glömt att packa undan, stänga av eller ta bort? Är soppåsen utbytt och en ny insatt? De fina knivarna, är de lagda i diskon? Låste jag verkligen ytterdörren när jag kom hem i morse? Det knackar igen, kraftfullare den här gången. Och till slut öppnas dörren innan jag gett någon tillåtelse att komma in. Kan du komma med här? Jag ska visa dig något, säger Louise. Visa mig vad? Säger jag och sätter mig upp på sängkanten. Följ med här, säger hon och jag ställer mig upp och svansar efter. De här hårstråna tillhör en man. Jag vill inte ha hår i mitt handfat, säger hon när vi står inne på badrummet. Jag böjer mig fram och ser några korta hårstrån som ligger på upphöjningen vid kranen. Det ser inte ut som mina. Jag är helt säker på att jag rengjorde sist jag rakade mig. Kan det vara så att hon sparat hårstrån från José och lagt dem där efter jag var klar med rakningen? Han och jag har ju ändå samma färg på skägget. Hon ber mig följa efter henne till köket och ger mig en disksvamp och en sprayflaska och säger att jag i fortsättningen ska använda dem efter att jag har rakat mig. Den här gången ska jag göra rent efter dig, men snälla, kom ihåg det till nästa gång, säger hon. Jag gör det själv, säger jag och griper flaskan ur hennes hand och går tillbaka till badrummet och börjar skura. Hon ställer sig vid dörröppningen och ser på. Med min rygg vänd emot henne kan jag diskret följa hennes ansiktsuttryck i badrumsspegeln. Men jag kan inte avgöra om det finns någon njutning hos henne. Hon påminner mig om att det är min tur att köpa toalettpapper. Men jag ska inte köpa det billigaste som förra gången. Jag behöver nödvändigtvis inte köpa det dyraste heller. Men senast var den billigaste sorten som sandpapper för hennes och Klaras underliv. Det är kväll och jag sitter vid köksbordet. Louise står vid spisen och förbereder det sista av middagen. Det är dukat för fyra runt bordet och stearinljusen är tända i en stor kandelaber som står mitt på bordet. Hon knackade på dörren för en stund sen och sa att hon lagat mat. Den var klar alldeles strax, sa hon. Och jag låg utsvulten på sängen och kom inte på någon rimlig ursäkt att tacka nej. Utanför försvinner det sista av solen ner bakom hustaken och lämnar oss ett glödande rosa sken. Så äntligen ska du få smaka på mammas underbara mat igen, säger hon och ser lycklig ut. Hon ställer fram en rykande gryta på bordet, knackar på hos Klara och kommer tillbaka. Tar en tallrik och lägger på mat åt mig. Hon säger att en så stor man som jag behöver mycket mat. Och jag vet inte riktigt varför. Kanske är det bara för att jag inte har ätit på hela dagen. Men det är något i den milda tonen i hennes röst som får mig att slappna av. Klara och hennes vän ställer sig vid bordet och slevar på mat på sina tallrikar. Vi tänkte äta på rummet, säger Klara. Varför då? Jag har ju dukat för er, säger Louise. Ja, men vi har så mycket i skolan och så, svarar Klara. Hon ser på sin vän och de ler åt något och försvinner in på rummet. Jaha, så är det. Tonåringar är inte sant. De har så mycket för sig, säger Louise. Jag nickar, mumlar något instämmande. Hon försöker samla sig för att ta en tugga, men rör mest runt med gaffeln på tallriken. Jag blickar ner på min. Berömmer henne för maten som faktiskt smakar gott. När jag då och då tittar upp ser det ut som att hon njuter av att se mig äta. Jag tänker på hennes förtvinade strupe. Den är så stram att hon knappt får ner någon mat längre. Jag har frågat ChatGPT om vad som händer vid systematisk skleros och lärt mig att bindväven angriper organen och till slut kvävs man i sina egna förhårdnade vävnader. Jag måste berätta något för dig, säger hon allvarligt och tystnar. Jag har bestämt mig nu. Jag kan inte gifta mig med honom. Jag kan det bara inte. Jag fattar det. Kanske det för det bästa. Jag måste säga det till honom innan han reser tillbaka till El Salvador. Han förväntar sig att vi ska gifta oss när han kommer tillbaka. Sist han reste dit svalde jag ett par av hans hårstrån jag hittade i sängen. Du får inte skratta, säger hon och nyper mig lätt i sidan. Jag skrattar inte, det är bara undligt. Det är vad kärlek gör med en. Den får en att göra undliga saker. Lova och inte stjäla det. Vad menar du? Till din roman förstås. Jag tänker använda det i min självbiografi. Tror du inte det kan vara en nyckelscen? Ja, kanske det, säger jag och rycker på axlarna och fortsätter äta. Hon koncentrerar sig på att tugga maten. Men ser ändå ut som att hon har svårt att svälja. Hon börjar hosta och slår sig på bröstet. Hulkar över sin tallrik. Reser sig hastigt upp och spyr på golvet innan hon rusar till badrummet. Jag tvekar först, men jag går ändå fram till högen. Sätter mig på huk och tycker mig se ett par svarta hårstrån simma omkring i slemmet. Är det Josés eller är det mina? Jag tittar upp och får syn på Klara och hennes vän står vid dörren och glor på mig. Vi ser på varann under ett par sekunder innan de vänder tillbaka in på hennes rum igen. Efter en stund kommer Louise ut från badrummet utan att säga något. Hon ställer sig på knä och torkar golvet med hushållspapper. Jag funderar på om jag ska hjälpa henne. Jag frågar om hon vill ha hjälp med disken, men hon säger att jag ska låta det stå. Så ställer jag mig vid dörren in till mitt rum och ser på medan hon skurar golvet. Hon verkar inte vilja säga något mer, så jag stänger dörren bakom mig och sätter mig på sängen. Jag stirrar på flyttlådorna en stund och känner mig beredd på att ge mig av.
Du har hört Inneboende verkan av Carl Kofi Ahlqvist i uppläsning av Kristoffer Svensson. Och flera specialskrivna berättelser hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på novellen.